Oj, oj, oj. SHL är igång och vi har kommit till avsnitt Tommy Samuelsson.
Avsnitt Charles Challe Berglund.
Eller avsnitt David Petrasek.
Oj, ja, då slänger jag in avsnitt Tommy Jonsson eller min favorit, Anders Eldebrink.
Ja, vi har kommit till andra avsnitt av podden Sanni och Svensson. Och vilken härlig feedback det har varit från alla lyssnare här ute i landet. Wow!
Ja, många som gör poddar eller har gjort poddar säger att man får aldrig så nära kontakt med sina lyssnare eller i dina fall läsare eller i mina fall tittare som man får med en podd. Men herregud, det har varit ruggigt läckert och vi är ju bara våra första stapplande steg här, så det finns ju en del barnsjukdomar att slipa på, men det är ruggigt kul att köra den här podden.
Och SHL startade igår och det finns massor att prata om. Vi slänger oss rakt över det.
Underbart såklart att SHL är igång och hockeyallsvenskan runt dörren. STHL, hockeyettan, är det mycket hockey nu? Men Johan, natten mellan lördag och söndag, fick du sova någonting eller spenderade du hela natten i Tegera Arena?
Ja, det blev en otroligt lång dag. När jag satt i bilen på väg, jag sov ju jävla natten innan, så jag hade ju en 12-13 mils körning till Leksand och det var någonstans i höjd med Hofors som jag fick ett samtal om att matchen skulle bli försenad för att Malmös flyg inte hade startat nere på Sturup i Skåne. Och jo då, när man ringde ett samtal så visade sig stämma. Så att det blev ju en otroligt lång dag, men vad skönt att de ändå kom iväg, så den här premiärfesten i Leksand med alla folk och all uppladdning som hade varit, att de verkligen fick matchen att spelas på den här dagen.
Vad gör man i september om du skulle göra en sajt för Visit Leksand? Dina tre favorittips hur man spenderar en dag i Leksand?
Ja, men alltså det finns ju inte så mycket att göra i Leksand, men de hade ju satt ihop en fantastisk tillställning på torget i Leksand med där Stick och Per Larsson uppträdde, och till och med Svenne Rubin sägs ha varit där. De klassiska långa bollar på bänk, det minns jag att de lirade en gång i tiden på 90-talet. Nej, men det finns ju såklart inte så mycket att göra i Leksand, men det är hockey för hela slanten. Så att, nej, det var, de löste det faktiskt bra. Jag tror krögarna i Leksand är rätt glada för det som hände, för de sålde på rätt bra under dagen.
Men du, vilken hockeyfeber, alltså i Leksand, men i hela SHL premiäromgången. Det känns ju som att det är inte bara vi som har stått och stampat och väntat på den här premiären.
Nej, det var ju otroligt mycket folk på många arenor och det hände grejer. Och alltså, om vi bara ska ta den här Leksandsmatchen, alltså vilken vändning Leksand gör i den här matchen, wow.
Ja, jag trodde ju där när jag satt och kollade att kände att nej, men det här, nu känns premiärförlust, Malmö stabila, tunga, Alsenfelt var ju stundtals strålande. Och ändå så lyckas Leksand vända och vinna där, ruggigt läckert.
Ja, alltså Malmö var ju fantastiskt bra, i alla fall första delen av matchen. Jag tyckte inte Leksand hade en chans under stora delar av första perioden. Det kändes som Malmö verkligen kontrollerade. Men sen var det som att Leksand bara tryckte på en knapp i slutet av andra. Det var då Alsenfelt började storspela och ja, men imponerande ändå att Leksand kommer ut och bara maler på. De kände att de hade flow och det får de med sig ut i den tredje perioden också. Och till slut orkar inte ens Alsenfelt stå emot. Men man kan ju fråga vad vissa av Malmös backar håller på med också i matchen.
Men läckert, Leksand, alltså nykomlingarna har vi ju, de flesta har ju satt nykomlingarna, både Leksand och Oskarshamn i botten. Leksand går och vinner. Och Oskarshamn, historisk första poäng. Ja, det är ruggigt läckert.
Ja, någonstans så det känns lite bekant att det där händer, att en nykomling sprattlar till så i början och Leksand vinner och Oskarshamn, wow vad häftigt. Det känns som det har hänt förr, men det inger ju ändå en viss respekt att man får med sig en poäng i Skellefteå. Och vad matchen svängde fram och tillbaka, Oskarshamn går upp till 0-2 och Skellefteå vänder tillbaka till 3-2 på typ 2 minuter och 12 sekunder. Och sen så vänder helt plötsligt Oskarshamn tillbaka och det står 3-4 och så kvitterar Skellefteå och så vinner de sen. Men det var, ja, men vilken härlig match alltså.
Men man pratade om Oskarshamn i fjol som rock'n'roll. Det är ju inte mindre rock'n'roll, jag tror Oskar Möller sa det efter matchen också. Det är ju fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är ju ruggigt underhållande att se. Och jag ska faktiskt ner till Oskarshamn nu på tisdag. och gör den matchen imorgon då när det här avsnittet släpps. Så att hemmapremiären i SHL, Oskarshamn mot Leksand. Känn på den.
Ja, och så två lag lite grann utan press får man ju ändå säga. De har gjort bra premiärer båda två. Oskarshamn har fått med sig en pinne i en svår bortamatch. Leksand har vunnit mot Malmö. Alltså jag bara tänker, jag pratade lite grann med Leksand igår efter matchen, lite folk där när de hade vunnit matchen om de hade förlorat. Alltså vilken ångest hade blivit. Men nu är det ju som att alltså Leksand vaknar upp så harmoniskt under, alltså dagen efter matchen. Det är en sån skillnad bara på en match. Det är faktiskt helt otroligt.
Men du, Andreas Hauge Sjöstrand, han cyklade alltså med sitt gäng från Oskarshamn till Skellefteå.
Ja, det var imponerande. Har du stått för vad du sa förresten?
Vad var det jag sa? För att jag tänkte hänga ut dig. Du lovade ju en svit till dem. Men det har du inte...
Ja, jag gjorde ju det. Nej, jag fick ju faktiskt missat stå för mina ord. För att jag lovade ju där, jag trodde ju aldrig att de skulle göra det såklart. Men jag sa ju någonstans att jag löser ett rum på stadshotellet i Skellefteå. Och så var det väl du som svarade... Då är det väl sviten, hoppas jag. Och då svarar jag, jaja, givetvis. Men du får stå för en backöl eller något sånt, sa
men,
du.
Men då, jag ska ner till, vi säger så här då. Jag gjorde inte det, vilket är ju pinsamt dåligt. Jag hade faktiskt glömt bort det, för jag tänkte hänga ut dig. Men jag har ju också lovat någonting. Men om de har hunnit tillbaka till Oskarshamn på tisdag, så bjuder jag gänget på en öl efter matchen då. Vi får väl säga så kanske.
Ja, men det tycker jag absolut att du ska stå fast för det. Jag fick ju bjuda dem på en god middag där på kvällen, eftersom hotellet i Skellefteå var fullbokat. Det var ju faktiskt därför det fallerade. Annars hade jag faktiskt ärligt talat löst det, måste jag säga.
Nej, läckert Oskarshamn. Men det var ju, de föll ju på matchstraffet, kändes det som. Alltså, eller föll. De gör ju en jättematch, men får det där huvudlösa i dubbel bemärkelse matchstraffet.
Ja, Simon Depré, han gör ju en dum grej där. Det är ju bara lite kvar och det blir ju det som sänker laget när han gör det. Och det, för övrigt så är det ju det enda disciplinnämnden har behövt ta upp här efter omgången. Och det är ju faktiskt ganska skönt att det bara blir det. En grej per omgång är nästan okej numera. Ja,
annars brukar man sitta där klockan 8 på morgonen, så uppdaterar man flödet och så ser man, aha, 5 spelare anmälda, 1 spelare efter en full omgång var ju ganska bra.
Ja, precis. Så det var en nykomling i ligan, en spelare som aldrig har spelat här. Han har väl förhoppningsvis lärt sig. Och vi ska ju säga det att straffet blev 2 matchers avstängning. Du som kan det här, Sanni, är det rätt att det blev 2+0?
Ja, det är väl någonstans där det ligger. Alltså, det är väl mer en sån här... Det är en respektlös... Själva rörelsen i sig, det är inte speciellt farligt i det här fallet liksom. Men det kan ju bli farligt om den hjälmen träffar hårt i ansiktet. Men det är just att man har någon form av praxis när det gäller de här grejerna. Då är det två matcher brukar det vara. Jag vet att Oskarsund gjorde så här på försäsongen, HV Linköping mot Niklas Persson för några år sedan. Jag tror han fick 2 matcher också, så det brukar ligga där 2-3 matcher. Så att det var väntat, tycker jag.
Är det väldigt mycket så att disciplinnämnden håller sig till praxis kring vissa grejer? Alltså, har du gjort en sån grej, får du 3+1.
Ja.
Lite den känslan har jag fått, ja, över hur man dömer de här straffen.
Men tidigare kändes ju så, när det kom in i straff så satt ju alla och spekulerade. Nu vet man någonstans. Men vet man var det landar in? Det är 3 matcher, det är 2 matcher. Man ser en helt annan tydlighet i disciplinnämndens bedömning än vad man gjorde tidigare.
Ja, det tycker jag också. Jag tycker det har blivit väldigt bra här sedan man införde det här systemet, att anmälningen kommer klockan 8 på morgonen, kommer ut då och sen... Ja,
vilket rappsystem. Vilket rappsystem. Det är liksom kvällen får spelaren och klubben veta, de hinner svara. 8 vet vi i media eller vi fans, och vid 10-12 så landar en avstängning. Det är ju ruggigt snabbt marscherat.
Ja, det tycker jag de har gjort riktigt bra. Det var lite segare förr, utan det är samma gång varje gång, så att säga. Jag tycker det ska de ha all eloge för att de har fått igång det så himla bra.
Men du, när du säger segare, då kommer jag oavkortat in på HV71.
Oj, ja det kan man lugnt säga. Tänker du då på deras sega centrar eller?
Ja, generellt det laget där, alltså jag är ruggigt osäker på vad HV står. De har till exempel ett ganska hypat nyförvärv med form av Axel Holmström. 11 minuters istid lite drygt igår. Alltså, det sätter ändå an en ton för mig var han ligger i hierarkin. Visserligen istiden ganska jämnt, men sån som Christian Sandberg som kom sent in, center, spelade nästan 3,5-4 minuter mer än vad Holmström gjorde. Så att, anmärkningsvärt, och det är någonting som är ganska tufft för Holmström att ta sig in i säsongen. Dels med en förlust, och sen att man känner att man kanske ligger där i hierarkin här och nu. Och han behöver ju det här, du vet, när han är bra, Holmström, med det här självförtroendet, vet vi vad han kan göra.
Ja, men om vi ska vara helt ärliga, har han visat det, vad han kan göra sen det här slutspelet 2015?
Nej.
Har han verkligen gjort det?
Nej, han har varit skadad, haft lite problem och nu har han varit borta några år. Nej, definitivt inte. Så att, det är ju en liten osäkerhet kring Holmström. Och just, jag kollar mycket på istider, för det signalerar någonting. Sen kan det vara skador, det kan vara man spelar inte boxplay, powerplay. Men i det här fallet så är Holmström en offensiv spelare, och HV låg ju under hela matchen, så de jagade ju trots allt Rögle, som imponerande. Och vi bara vänder på det, grymt för Rögle att ta sig in i säsongen med en vinst. Det gjorde man inte i fjol direkt.
Nej, alltså förra säsongen när det gäller Rögle så tittade jag lite grann på det. Då hade de ju inlett säsongen med 6 matcher och tagit 1 poäng. Nu har de tagit 3 poäng på en match. Det är en sån skillnad så det nästan blir löjligt. Det ger en sån arbetsro och trygghet i hela föreningen att man kan inleda en säsong på det sättet. Det känns som de liksom någonstans, ja, de börjar på något helt annat och slipper krishantera och hela den här biten.
Ja, och redan nästa omgång, då är det ju Rögle åker ner till Malmö. Vilken match vi har framför oss.
Herregud, ja. Det blir ett Malmö som kommer från den där sura torsken i Leksand. Det blir genast lite press på Malmö mot ett Rögle som kommer ner och känns som väldigt lätta axlar.
Jag skickade ut en fråga på Twitter igår. Jag ville ha lite synpunkter och frågor och feedback. Och många ville att vi skulle gå igenom Malmö där och Rögle. Och det känns ju som de två lagen nu, visserligen torskade Malmö premiären, men de två lagen känns ju som att man kanske är på väg upp mot den övre halvan.
Ja, Rögle är definitivt på väg upp mot övre halvan. Den känslan har vi haft i flera år. Det har liksom sakta men säkert tagit steg, och premiären igår signalerar ju verkligen det. Nu har de ju tagit 3 poäng på den första omgången mot 1 poäng på de första 6 matcherna förra säsongen. De slipper börja jaga direkt, och de slipper krishanteringen i hela föreningen. De slipper kanske panikvärva någon spelare. De slipper sitta och vänta på artistspelare. Ja, det är ju Craig Shearer som kommer, så jag ska inte säga att de sitter och väntar. Men de behöver inte vänta den bemärkelsen att de är desperata efter en förstärkning i laget, utan det är ganska väl fungerat här redan från start.
Och känner jag Peter Andersson rätt, Malmö-tränaren, så har han sagt något väl valda efter premiärförlusten mot Leksand. Han är ju rätt brutalt ärlig ibland, Peter, vilket jag verkligen gillar. Dels när man jobbar med eller mot honom och intervjuar och sådana saker. Han är ju ruggigt ärlig, och man vet ju någonstans, är Peter glad då ser man det, är han arg då ser man det också.
Ja, verkligen. Frågan är om Malmö inte riktigt vågar erkänna att den här flygförsäljningen trots allt kanske påverkar dem igår, för det var väldigt bestämt från början att det här påverkar inte oss. Och det såg ju faktiskt ut så i början av matchen att det här hade ju inte påverkat dem, men kanske i längden påverkar dem. En lång dag, sitta ute på Sturup och vänta hela dagen, det får vi ju givetvis aldrig svaret på, men det kan ju ha påverkat. Men det var ju likadant för Leksand, och det var de ju inne på, att Leksand har ju fått gå och vänta och gå och dra i byn hela dagen och har haft en morgonvärmning som var anpassad till att man skulle spela 15:15.
Ja, men när vi ändå är inne på Malmö, tal om istider, du var uppe i Leksand här i lördags. Niklas Arell, skadad, sjuk, bänkad, åt sidosatt, ändå en förhållandevis dyr spelare i Malmö. Vad var det med honom?
Ja, det kan man ju fråga sig, för han spelar ju bara 49 sekunder, så jag. Nu var det kanske inte riktigt läge att fråga om det igår efter matchen, vad som hade hänt med dem, för att de var inte så talföra, Malmö, efter de var uppenbart besvikna efter det som hände igår, och 4-0 i sista perioden. Det kändes som de hade en hel del att diskutera, men samtidigt, jag kan förstå om det var så att Arell var åsidosatt, för de kom till Leksand med 8 backar, och frågan är om Niklas Arell faktiskt är där nere i dagsläget i Malmö Redox. Det är, jag är inte imponerad av.
Jag hatar åtta backar. Det är bland det värsta jag vet. Spela på åtta backar. Det är ju, alltså, varför då? Varför ens ta med åtta backar? Det är, när jag själv spelade sex backar är det optimala såklart. Ibland, nu vet jag att många lag spelar på sju, men ibland har jag också sett att man rullar på åtta. Malmö har gjort det, vet jag, i fjol också ganska en del. Jag avskyr åtta backar. Det är helt värdelöst som en gammal back, för att du kommer inte in i matcherna. Nu spelade inte Arell, han kommer inte in i matchen av den anledningen, men ens tanken på att spela eller byta om åtta backar är helt fel för mig.
Du ser hellre att man spelar 7 eller 6 plus 12, för de hade ju bara 12 forwards tillgängliga.
Ja, nej, verkligen. Alltså, nej, åtta backar, det blir man blir lidande, det blir istid som fördelas. Du har knappt någon. Lerby var över 20, men utöver det så är det ingen som är uppe på de minuterna, vilket gör att som back det blir ganska svårt att ta sig in i matcherna. Det blir lite ryck. Man får inte den istiden. Vissa spelar powerplay, boxplay. Nej, det där, jag avskyr. Om jag någonsin blir tränare och jag skriver upp åtta backar i laguppställningen, påminn mig då. Kom inte ihåg vad du sa, du hatar ju åtta backar.
Nej, men jag såg HV körde ju också åtta backar igår, och hade ju, det var ju ingen som hade istid över 20 minuter. Det kanske förklarar någonstans att de inte fick något flyt i grejerna igår.
Nej, men säg till Erik Gustafsson i Luleå, vi kör på åtta backar idag, lycka till. Så han, då får inte han spela sina 22-23. Då är han inte den backen som han är, alltså Luleå och Erik Gustafsson.
Och på tal om Luleå så inledde de ju säsongen igår med att slå Växjö med 3-1. Och det stod, de gick upp till 3-0. Det kändes som de hade kontroll på läget ganska bra där, Luleå.
Ja, men alltså det känns ju som Joel Lassen, när han kommer hålla 10-12 nollor i år. Alltså så kompakta och stabila som Luleå är defensivt, plus den här spetsen som man hade adderat. Jag skulle önska nu, hade jag fått göra om tabellen, vi sitter ju och tippar tabellen inför matchen, jag hade Luleå som tvåa. Jag borde nog ha satt dem som etta ändå, men det har ju trots allt bara gått en match. Men Luleå kommer att vara, sett över grundserien så kommer man vara grymma faktiskt.
Vad är det du går igång på i Luleå?
Maskineriet, alltså det är hela tiden, de har en hög lägsta nivå. Det jag har varit kanske gentemot Luleå, har man den här ytterligare nivån som krävs i ett slutspel. Vi såg i fjol, Luleå var lika bra i slutspelet som man var i grundserien, men då höjde Frölunda sitt spel ett par, tre nivåer. Och det är just det man undrar med Luleå. Men nu har man fått in den här spetsen, Ilomäki och Tyrvinen. Han är ju en snackis spelare redan nu. Han är ju omåttligt populär uppe i Luleå.
Ja, alltså jag såg det när du skickade ut frågan här på sociala medier, att Tyrväinen ville många prata, och det känns som det är läge att börja hålla lite koll på Tyrväinen. Nu var det ju mycket match att hålla koll på igår, och jag såg ju inte Luleå-matchen eftersom jag kollade Leksand-matchen samtidigt. Men Luleå känns som ett lag jag kommer vilja kolla väldigt snart. Om jag får dra ett litet sidospår där kring Luleå, så måste jag faktiskt hylla deras fans för det de gjorde dagen innan herrpremiären.
Utveckla.
Då spelades ju SDHL-premiären i Luleå, och de bjöd på ett sånt briljant tifo som SHL-klubbar inte kan bjuda på. Alltså det var ju gåshud att se damerna komma in. Man ser att det är ganska glest på sittplats tyvärr som det är då på SDHL, och så har de ställt upp ett sånt fantastiskt tifo. Alltså det var ju en duk som heter duga där som ja, de coolt hade målat upp. Det är jävligt coolt att de gör det, och Luleå är grymma på att stötta sitt damlag. De gör ju verkligen ingen skillnad på herrar och damer. Och det gäller ju hela föreningen och fansen också. Fansen är ju verkligen helt seriösa. Det är inte spel för galleriet på något sätt, utan de gillar genuint sitt damlag och stöttar sitt damlag. Sen är det inte lika många som går på härmatcherna, men jag tycker det är jävligt coolt, måste jag säga.
Ja,
jag
är helt enig. Nej, det är ruggigt läckert. Det känns som att Luleå gör väldigt mycket rätt på många punkter. Inte bara man pratar herrhockey med Bulan Berglund, damhockey. Det känns som hela föreningen har en ruggig medvind nu. Och det visade man i fjol, om vi pratar nu SHL, hur vassa man var och hur man har implementerat på en ganska kort tid ett så vasst spel.
De kör lite grann det här vi mot världen spåret och får med sig hela Norrbotten och hela Luleå. VD:n Stefan Enbom ska tydligen ha varit på en supportfest. Jag såg en tweet här från en Luleå-supporter som sa att Enbom hade varit på deras förfest och dragit igång en ramsa på scenen, och då hade han dragit igång Chicken Chinimin på scenen. Snacka om att vinna folket och vinna fansen och bli en del av det. Sen kan man ju tycka vad man vill om att en vd gör det ur vissa synpunkter. Det är ju, alltså jag tycker ändå...
Han är väl människa.
Ja, men exakt,
han får visa känslor
exakt.
Också. Det är väl det, alltså man en del säger alltid pampar om de hockeyfolket. Han går och ställer sig där och med supportrarna och kör en ramsa. Jag älskar det.
Ja, alltså jag tycker också det. Alltså, hade jag stått där som Luleå-supporter så hade jag bara njutit. Alltså, verkligen. Alltså, snacka om att vara jordnära på ett sätt. Och sen så vet jag att det säkert kommer finnas folk som bara, men vad är det där? Men nej. Kom igen liksom. Han måste ju... Nej, jag tycker ändå det var roligt att han ställer upp och liksom visar en mänsklig sida. Verkligen.
Ja, det är underbart.
Svenska mästarna har ju också kommit in i SHL.
Har de det? Har de verkligen kommit in i SHL?
Eller har de det? Ja, det är verkligen bra att du sa det. För att det är väl snarare så att Brynäs har kommit in i SHL. Mm. Wow!
Ja, verkligen. Jag har ju varit lite så här, var står Brynäs? Man tar tillbaka Sundlöv, Dakell kom in i fjol. Och Ove Molin, och liksom, vad är det Brynäs ska stå för? Vad har de här fått för influenser när de har varit borta, Sundlöv och Molin, som har förändrat deras syn på hockey? Eller är det så här samma? Jag har varit lite osäker just på den konstellationen. Men man har pratat om att man har spelat helt annat spel med en puckkontroll, våga utmana på ett sätt som man inte hade manskap till att göra i fjol. Och föräldrarna fick inte tag i Brynäs. De spelades ut ur egen zon. De höll i pucken på ett imponerande sätt. Rudin och Scott kom igång direkt. Bredden, spetsen. Grymt imponerade av Brynäs premiär.
Jag skulle vilja säga att de får igång Anton Rudin. Och att han får ett flow och får göra mål och assist direkt. Det är nästan till en direkt nyckel för deras spetsiga offensiv.
Vi kommer ihåg i fjol Niklas Danielsson som då var spetsförvärvet. Det tog ju lång tid innan han gjorde mål. Han gjorde mål redan i premiären. Och nu har man Rudin också i år som slipper få de där frågorna. Ja, när ska du leverera? Varför levererar inte Rudin? Skott? Det är borta nu. Det kommer inte de frågorna ställas, utan han har ju fått en flygande start precis som Brynäs har fått in i säsongen.
Ja, men vi måste ju prata Frölunda också, även om vi hellre pratar Brynäs och deras positiva inledning. Vad höll de på med?
Ja... Guldceremoni innan, fest, fullsatt, härlig stämning. Och jag har sett Frölunda här under COL lite. Och jag har upplevt en nonchalans lite i egen zon. Man gör inte riktigt klart jobbet som man gjorde i fjol när man var väldigt, väldigt bra efter COL-finalen. Man gör inte riktigt det här jobbet i egen zon. Man låser inte fast situationer, man lämnar spelare framför mål. Man blir slarviga, man fuskar i spelet, vilket på den här nivån, det straffar sig direkt. Och om vi pratar om Rudin som fick en flygande start, det fick ju knappast Johan Mattsson.
Utbytt efter 0-4 på tavlan, och det var ju inte riktigt den starten han ville ha som den här uttalade ettan. Frölunda kommer ju inte säga att han är uttalad etta, men om man tittar lönehierarkimässigt så är han ju definitivt den som ska vara etta i Frölunda och den som liksom ska bära ansvaret. Han tog över efter Gustafsson förra säsongen och går in i säsongen för första gången som etta. Och...
Ja. Ja, men nu är det han. Det är han som pressen ligger på. Vi var inne på det första avsnittet, att det är en helt annan press på honom. Att han kunde inte gömma sig bakom Johan Gustafsson, för det gjorde han inte. Han var ju grym i fjol, Johan Mattsson. Men han får ju den här, det är nu det jag som har ansvaret, och då blir utbytt här. Han var ju skadad i slutspelet i fjol, det var därför han inte spelade. Men blir utbytt i premiären, det är tufft alltså, det är tufft.
Kan man säga ångest i omgång 2, HV71 mot Frölunda?
Ja, det blev väl en skön rubrik. Ångestmötet, det är helt underbart, jag älskar det.
Ja, men det blir ju lite grann så. HV kommer till sin första hemmamatch, kommer från 0-4 i Ängelholm. Frölunda kommer 2-5 från Brynäs och... De ska mötas i Jönköping nu.
Ja, det är underbart. Vi har en match kvar att beta av från premiäromgången. Färjestad som förlorade hemma premiären i fullsatt Löfbergs Arena. Ja, Färjestad, vilken offensiv man har. Men nu, defensiven, det såg ut som det gjorde under Johan Pennerborgs första år i Färjestad. Kommer du ihåg att offensiven var jätterolig, härlig att se på. Men man slarvade i defensiven, vilket man städade till i fjol. Nu tyckte jag... Man var väldigt, väldigt slarvig och givmilda i defensiven.
Det kanske märks trots allt att Wikstrand och Virtanen är borta, även om de kanske hade mycket offensiva egenskaper.
Ja, det är klart. Alltså, du har Virtanens 24 minuter, du har Wikstrands 21 minuter. Bra minuter, så att det är klart att det är svårt att ersätta. Blam och Måsik kommer väl komma in i det, men de stod inte ut igår.
Men en sån som Linus Arnesson ska ju ändå hålla ihop defensiven. Han tycker att vi glömmer väldigt mycket när vi pratar om Färjestad.
Ja, men det är många som hyllar honom. Och Pennerborn, tränaren där i Färjestad, målar ut honom som en landslagsback, vilket han har testat på. Dock efter säsongen, ingen sån här riktiga Eurohockey-turneringar. Men han kommer ju från Örebro också, så det var säkert en speciell match för honom. Men där måste jag imponeras av Örebro. Jag tycker de slarvade lite också premiären, men där har man ju fått in spetsen. Och om vi pratar om Rudin, fick en flygande start i Brynäs. Bromé, som ändå har press att leverera, två mål direkt.
Bromé, han sa ju att vi hade druckit paraplydrinkar hela sommaren i media när vi tippar Örebro så långt ner. Finns det någonstans att han har lite rätt i det där, eller vad känner du? Kan vi dra den slutsatsen? De har ändå gjort en bra försäsong och kommer in här i Karlstad, gör 6 mål i Karlstad. Vilken bomb Salminen fick på förresten där. Ja. Edlund var helt galen i sändningen.
Ja, då vet man att det är bra när Johan Edlund går upp i spinn där, det är underbart. Men, ja. Nej, men Örebro, deras största tillgång, det är ju deras tränarkonstellation. Jag gillar den skarpt. Niklas Eriksson är så lugn, balanserad, sansad. Han vet hur han vill spela hockey. Han kom in i fjol och i hans ledarskap så fick han ju enormt självförtroende när han utvecklade Örebro. Och får då Jörgen Jönsson som, ja, jag menar, har enorm erfarenhet som spelare och ledare nu. Och får in Christer Olsson som är renodlad backtränare. Det är, jag tycker att det är en vass konstellation.
Jörgen Jönsson är verkligen en, det känns som en premiumtränare, om jag får säga så.
Mm, verkligen. Han har ju haft lite svårt att hitta sin roll. Alltså, han kom in som sportchef i Färjestad och tränare, visste inte riktigt var han skulle stå och var runt lite. Men det känns som att han växte under Sam Hallands vingar, om man får säga så, i Växjö där, och tog i sitt ledarskap, tror jag, enorma kliv. Och jag vet, när han kom in i fjol i Örebro, grymt uppskattad. Spelarna, de gillade honom skarpt, vilket Jörgen är lätt att tycka om, för han är så extremt kunnig och han har en trovärdighet i det han gör.
Så Örebro får bara tacka och ta emot för att de ligger så bra geografiskt till från Karlstad då.
Exakt, ja, exakt. Alla vill ju bo helst i Karlstad så man kan pendla. Det är smidigt. Men du, publikfest, men också, det får man inte glömma att nämna, målfest också, härligt.
Robin Lindgren, vår kollega här på Expressen,
kan inte säga eminenta kollega.
Han vill nog att vi ska säga det. För övrigt så har han fått en ny fin profilbild på Elite Prospect också. Så den får ni gå in på, så han får upp lite trafik på den. Men det är en annan sak. Men det blev 47 mål i premiäromgången. Tidigare rekordet var 44 här på de senaste 16 säsongerna. Så det blev verkligen en målfest. Är det här en följd av någonting? Har du något spår där som du känner att det här är anledningen till att det blir så mycket mål? Eller är det en slump?
Nej, alltså, jag tror att många lag pratar om att spela en offensivare hockey. Vi har ju Brynäs som har pratat om det. Vi har Färjestad, alltså Rögle. Alltså, många vill spela en offensivare hockey. Det är en sak. Sen har det kommit in skickliga spelare. Sen en sak som jag vill trycka på, som jag tror kommer vara bra för svensk hockey. Man har tagit bort mycket av de här spelförstörande momenten i form av boxa ut. Alltså rena...
Det är en hjärtefråga för dig, det här, ja, med boxa ut.
Jag älskade att boxa ut när jag spelade. Jag hatar att titta på det. Nej, men alltså, ja. Svensk hockey, vi har en förkärlek för att gynna de sämre spelarna. Man ska ju gynna de bästa spelarna. Man ska ju gynna den offensiva initiativen. Nu är det så att vi tillåter defensiva backar eller egen zon. Man kan hålla i och ta bort spelare som inte kan ta in sig framför mål. Vilket gör att spelet i sig inte blir så offensivt som det borde kunna vara. Åker jag på JVM till exempel, eller ett vanligt VM, eller ser på NHL, alltså det är inte tillstymmelse till så mycket boxa ut interferens som vi har i SHL. Så jag hoppas att domarna kommer hålla på det här, för de har sagt det inför säsongen. Och att man gör det, och då kommer det bli mer mål.
Det som jag slås av där, de har ju tagit tag i det här till den här säsongen, är ju det här med målgården. Jag tyckte det var otroligt mycket avblåsningar för spelare i målgården i Leksand i premiäromgången.
Det är sagt nu. Man är spelare i målgården, även om de inte stör så ska man blåsa av. Som en klassisk offside i målgården, för att utespelarna ska inte ha en vana om att åka in i målgården. Det är målvaktens utrymme. Så det tycker jag helt rätt. Blåsa av när en spelare är där och flytta ut tekningen. Då får man lära sig att i målgården, där ska målvakten vara, inte utespelarna.
Då fick vi en bra ingång rakt in till Leksands bortdömda mål som jag skulle vilja lyfta in lite grann. För det blev väldigt livat på det där och fansen förstod inte och Leksandsspelarna förstod inte hur det kunde bli bortdömt. Men som jag tolkade så var Leksandsspelaren inne i målgården och domaren blåser då direkt, för han är uppenbart inne i målgården. Och sen så vallar ju Thomas Valkve Olsen in den via Alsenfeldt. Men som jag förstår det är det redan avblåst.
Det är avblåst.
Och då, alltså, då har signalen... och då ska dummare Andreas Hanebring ha rätt i att det är, när han blåste där så gjorde han rätt, enligt ditt sätt att se på det då, eller?
Ja, och där kan man ju, det kommer ju bli olika där, för då kan domare ha en annan kyla. Han stör inte målvakten, man kanske inte behöver blåsa där. Men nu hade han ju blåst och därför så kan det inte vara mål liksom. Då... Sen jag förstår att det blir lite livat om en sån här situation och just första. Men det finns en annan tydlighet runt målgården i år som jag hoppas vi inte behöver sitta här i omgång eller i poddavsnitt 25 och sitta och älta målgårdssnack. För det var jag så extremt less på i fjol. Och till slut visste jag inte vad som var upp eller ner eller bak eller fram. Så att det är någonting jag gärna slipper i år.
Ja, vi får ändå ta upp det. Brynäs hade ju, de gjorde 5 mål i Skandinavien igår. Då hade de ändå ett mål som blev borten på grund av spelare i målgården. Vilket var helt korrekt. Så jag tyckte någonstans att domarna visade upp lite grann vad det var som gällde här under första omgången. Så folk lär sig att få in det direkt i sig, så att säga. Inte bara SHL är på gång att starta, utan även Hockeyallsvenskan ska sätta igång här i veckan. Och jag är på väg till Hockeyallsvenskans upptaktsträff, förmodligen när det här avsnittet släpps. Hockeyallsvenskan, vad känner du?
Kärlek, passion, drömmar på något sätt. Att, ingen vill ju vara i Hockeyallsvenskan. Alla vill ju uppåt på något sätt. Och det är det här drivet som jag tycker... enormt viktigt. Vi har ju pratat massa om SHL är en stängd liga. Aldrig någonsin. Det ser vi på Oskarshamn, ett levande bevis på Timrå och säsongen dessförinnan. Så att, det är någonstans en serie som lever, som jag gillar skarp. Jag följer SHL mer noggrant, men jag ser ju i regel en eller två matcher per omgång från Hockeyallsvenskan också.
Ja, det finns ju oerhört mycket klassiska lag som spelar i Hockeyallsvenskan. Vi har Modo, vi har Timrå, vi har AIK, vi har Västerås, vi har Södertälje, vi har Björklöven. Det är ju lag som någonstans har varit uppe i den högsta serien. Kanske inte de senaste åren i vissa fall, men det är ju lag som vi verkligen skulle kunna förknippa och minnas tillbaka tidigare elitserie eller SHL-matcher.
Ja, verkligen. Alltså det är ju alla... som har vuxit upp, har vi någon form av relation till Södertälje, Modo och Björklöven. Jag har hade en hatkärlek till Modo från min karriär när jag spelade Timrå, ska jag säga. Men en förening och organisation som jag respekterar mycket, som jag... De är på gång, va? Känns det inte som att Modo är... Nu har man satt någonting där med Björn Hellqvist som tränare. Och det känns som att Modo borde kunna flytta fram sina positioner och vara en... garanterat en kandidat för att ta steget upp.
Ja, men det har man ju faktiskt sagt om Modo här varje säsong. Men någonstans så känns det som att de började om lite grann. Hade 2 misslyckade säsonger och nu skulle vi andas lite, bygga ny kultur med Hellqvist som ny tränare. Det blev en väldig fart på träningarna, helt annat sätt att träna. Så att de har byggt upp här under ett år. De gick till slutspelserien förra säsongen och nu vill de ta nästa kliv och... har kanske spetsat till det lite ytterligare. Modo är spännande och det känns som de har hittat tillbaka till rötterna lite grann. Mycket svenska spelare, unga spelare, mycket spelare från egna leden. Jag älskar Mattias Norlinder.
Ja, jag skulle precis.
Vilken skridskoåkning.
Ja, herregud. Det är ruggigt läcker. Alltså född 2000 då, så kommer förhoppningsvis, eller JVM kommer ju ha en grym backsida beroende på om man får loss där bortifrån Nordamerika, men Norlinder är ju garanterat en kandidat och Får ju spela också med Tobias Enström, vilket är en bra lärare och mästare på så sätt.
Ja, Tobias Enström valde ju att skriva på ett nytt kontrakt här till slut, och det kände man väl att någonstans kommer det hända, men nu har han gått en hel sommar här och ja, han har inte varit med i laget och varit med i träning, utan han har liksom kommer in ganska sent här och är lagets kapten.
Ja, det där är alltid problematiskt, för att Björn Hellqvist vill ju sätta, eller Björn Hellqvist, Mod och Per Styv och alla som jobbar i och runt föreningen vill ju sätta någon identitet, och känner jag Björn Hellqvist rätt så är det ju, det är ett hårt jobb som ska prägla extremt vältränade laget. Och då kommer då Tobias Enström in sent, har inte varit med laget och tränar försäsongsträning. Det blir svårt för Björn Hellqvist att sätta de här kraven i form av träningsmängd när Enström kan inte leva upp till det inledningsvis, Tobias Enström. Så att det är inte helt optimalt, den situationen, att man väntar så länge med att ta in Enström. Det är lite skeptiskt just till de här grejerna. Rent spelmässigt så finns det ju ingenting, ingen kan gnälla på Tobias Enström. Det är en klassback, såklart. Men just det här träningskulturen, Modo för mig har varit en liten countryclub tidigare, där man har kommit och gått, det har inte varit riktigt de här höga kraven. Och det är ju och ska vara med Björn Hellqvist nu. Och lever Tobias Enström upp till det i sin fysik? Inte helt säker.
Du benar på att han har gått runt och såsat hela sommaren, eller?
Nej, såsat han har inte gjort. Men jag tror inte han har tränat Björn Hellqvist hårt under sommaren. Det tror jag inte han har gjort.
Räcker det inte med att ta de 16 000 stegen på golfbanan då?
Ja, för oss gör det som är glada motionärer. Så att, nej, men han är en klassförstärkning. Men det är också lite, det är svårt just den här delen. När, vet själv, jag har varit i lagspelare som har kommit in sent. Kommit in och inte haft den här riktiga förberedelsen, nästan börjat spela sig i form. Det är känsligt just när man ska sätta en kultur där man präglas av det hårda jobbet.
Så du tror att sådana som Anton Öhman och Olofsson och Patrik Karlqvist och sådana som har slitit hela sommaren kan gå runt och störa sig lite grann på att Enström kommer in lite grann här på räkmacka och helt plötsligt ska han leda skutan?
Nej, jag tror inte de kommer störa sig. Jag tror man har en enorm respekt för hans karriär tidigare och för hans kunnande. Men det är också det här att som tränare att du sätter kraven att det här ska vi leva upp till i syreupptagningsförmåga, alltså VO2 max, eller hur snabbt man ska springa eller hur mycket man ska orka, så har du kanske en kapten som behöver spela sig i form mer än att han har tränat hårt med laget under sommaren.
Jag tycker du hetsar upp dig lite väl mycket över det här faktiskt, det måste jag säga. Jag tror Tobias Enström, han kommer sätta karaktär på detta direkt. Du hetsar upp dig lite för mycket.
Jag kanske präglas för mycket av min egen karriär och mitt eget kunnande. Jag vet själv att om inte jag var på topptränad så då hade jag problem på isen. Men nu Enström besitter ju en liten finare skridskoåkning än vad jag gjorde under mina glansdagar.
Nej, men Modo är inte ensamma där uppe i norr om att ha ett lag som vi tror skulle kunna vara ett lag som är där uppe och hotar i toppen. Utan om vi flyttar oss vidare 15 mil söderut i surströmmingsland så kommer vi till dina gamla jaktmarker, och Timrå har trillat ner i hockeyallsvenskan. Och det kan ju bli en baksmälla när man kommer ner från SHL, men jag tycker faktiskt Timrå har byggt ett ganska intressant lag här. Nubben har fått ihop det ganska bra, måste jag säga.
Ja, det definitivt. Offensivt ser det ju jätteintressant ut. Det är väl backsidan man kanske är lite frågande till, om den backsidan är tillräckligt bra för att kunna hota eller vara i toppen eller kunna hota för att ta sig upp i SHL. Forwardsmässigt tycker jag det ser jätteintressant ut där. Jonathan Dahlén såklart är ju affischnamnet kanske i hela hockeyallsvenskan.
Jag pratade lite grann med Adam Johansson som jobbar på Mittmedia som bevakade den gamla SCA-kuppen här nu på försäsongen. Han satte verkligen ett frågetecken för backsidan i Timrå, men att det var det som skulle bli akilleshälen. Det kanske blir där Nubben får jobba under säsongen för att man verkligen ska få ihop det. Och sen vet jag inte riktigt, jag är väl lite skeptisk till hur det är, varför behåller man Fredan Andersson? Hur är förtroendet för honom efter säsongen i SHL? Jag tycker inte han riktigt fick ihop det. Han gjorde ett jättejobb när de gick upp i SHL från Hockeyallsvenskan senast, men jag blev lite tveksam till Fredan i SHL, måste jag säga.
Ja, men på den här nivån, alltså, om sanningen ska fram så hade han ju inte ett lag heller i fjol och en backsida som var speciellt bra, men till, om man ska kritisera Freddan eller Timrå i fjol, så fick man inte ihop en defensiv på hela säsongen. Och det är såklart, det är ju Freddans huvudansvar att kunna etablera ett försvarsspel.
Men på och det ska han göra med en dålig backsida nu då?
Ja, det, ja, definitivt. Nu kommer han behöva, de kommer vara spelförande på ett helt annat sätt än vad de var i fjol. Vilket gör att defensiven kommer inte spendera lika mycket tid i egen zon. Men självklart ska han kunna sätta ett defensiv som han gjorde när Timrå gick upp också.
Ja, det blir väldigt spännande om man kan få ihop det. Jag tror ganska mycket på Timrå ändå, men det är väl kanske snarare brist på konkurrens från andra lag som riktigt kan hota dem.
Med hota, det är ju Björklöven. Känns det inte som att man har pratat om Björklöven? Det har vi gjort om Modo också, men Björklöven känns som att de har enorm potential med den uppbackningen, supportrar, intresse, arena, förutsättningar. Det känns ju som att man ska vara i toppen i Hockeyallsvenskan.
Ja, men det känns som det här med Umeås intresse och press har legat Björklöven lite grann i fatet här många år nu. Att fansen har så himla stora förväntningar och nu kommer Per Kent in. Ja, han har precis lett Oskarshamn upp
Kent,
i SHL.
Han kan inte misslyckas.
Nej, uppenbarligen kan han ju inte det. Nej, det är en fantastisk värvning av Björklöven att få in Kent. Det är, där är det geografin som har vunnit honom. Men han har mycket att jobba med. Han har fått ärva stora delar av truppen. Han sitter bunden på dyra kontrakt som han inte riktigt kan göra någonting åt. Så det kanske får ta något år här för Björklöven innan man riktigt kan vara med och leka.
Fågel eller fisk eller mittemellan, vad tror man om Björklöven i år?
Ja, men jag drar ändå till med fågel. Jag får ju stå fast någonstans vid att ljuset finns i norr i Hockeyallsvenskan i år, som jag skrev i magasinet inför säsongen som vi släppte. Jag tror ändå att det är Timrå, Björklöven, Modo, att det är, de kommer ju vara i toppen av Hockeyallsvenskan. Jag tycker det har varit härligt om ett av de lagen faktiskt hade gått upp i SHL också. Det är väldigt mycket söderlag i SHL.
Då, vilket lag ska ut då? Du kan inte bara säga att lag som ska upp, vilket ska ut?
Ja, jag får väl bygga på det här att Oskarshamnarna älskar oss så mycket, så jag skickar ut Oskarshamn.
Nej, rock'n'roll Oskarshamn. Jag ska ner dit på tisdag, så att rock'n'roll Oskarshamn. Underbart. Men Södertälje, ett lag jag är nyfiken på. Det är som vi pratar om Björklöven. Hur bra är Södertälje 19-20? Alltså det är också osäkerhet där med Lundberg, tränaren, skulle han vara kvar, inte kvar? Hur bra är Södertälje?
Nej, Södertälje är, jag får inget riktigt grepp om Södertälje. Nu tappar de ju Nikolaj Meyer och Sebastian Dyk som ledde hela offensiven förra säsongen. Får visst tillbaka Kristoffer Bengtsson som kanske kommer lite stukad från SHL, lyckades varken i Rögle eller Färjestad, men kommer ju komma tillbaka, och han får lite krav på sig från Täljefansen som vet vad han kan och får spela lite med brussan i SSK nu. Nej, men jag vet inte riktigt vad jag har Södertälje eller vad de står för riktigt. Jag får inget grepp om det, och Lundberg är kvar, och jag vet att tidigare klubbdirektören var helt inne på att han skulle bort, och nu är klubbdirektören Mats Pernheim borta från föreningen istället.
Men ska...
Nej, jag vet inte.
Ska du ha ett utropstecken i hela Hockeyallsvenskan, ett genombrott som vi kommer prata om nästa år, som kanske en toppvärvning till SHL redan nu, en spelare i Södertälje?
Ja, men det är bara att köra.
Carl Becker, lägg din namn på minnet.
Ja, jag vet att både Luleå och Skellefteå var tal om att de jagade dem. Han spelade Piteå förra säsongen och gjorde det riktigt bra i Hockeyettan. Ja. Vad vet du om honom? Vad står han för?
Jag följer Hockeyettan nära, eftersom min hjärteklubb Huddinge spelar där. Och då såg jag lite med Piteå i fjol och såg den här Becker. Och jag tror att det finns så jäkla mycket potential i den här killen. Alltså just målskytten och... Får han bara träna mer noggrant? Han får vara proffs i Södertälje. Alltså äta, leva, sova hockey. Så tror jag han kommer få ett ruggigt härligt genombrott. Och kanske få spela då med Nick Olsen där i en kedja. Och vara det här offensiva duon eventuellt då. Men Becke, lägg det namnet på minnen.
Och han slipper alla de här bussresorna i norra serien och slippa åka till Östersund ena dagen och Vännäs andra dagen och slippa möta dåliga lag hela tiden och få utvecklas av det där också. Ja, men det är spännande spelare, helt klart.
Ja, men som du sa, han hade ju liksom SHL-ögon på sig redan i år, och jag tror att det går att fynda i Hockeyettan. Och det här är ju ett naturligt steg då från Becker, och ta det här steget från Piteå till Södertälje och få vara professionell hockeyspelare och få ge dig chansen är ju trots allt liksom i en bra ålder också, 23 år, för att kunna utvecklas.
Spännande spelare helt klart. Och i Södertäljes trakter så har vi i 08-området, jag vet att de inte vill benämna det som ett derby, men det är trots allt i 08-området, så finns även AIK. Och var står AIK i dagsläget? Vad känner vi kring AIK? Jag har svårt liksom att hitta någonting. Jag kan känna att man har lyft in Kim Tallberg, spetsspelare från Tingsryd. Man lyft in John Henryon här som var bästa målskytt här i Hockeyallsvenskan för ett par år sedan. Det känns som, har man hittat någon som kan börja betala igen i AIK, eller vad är det frågan om?
Nej, men alltså, laget är ju, det är inte lika starkt som det var i fjol. Man tappar mycket spets såklart, och det blir ju när du är i Hockeyallsvenskan topplag. Nu tappar du dels till Finland, men även till Fredén till exempel. Och
Sandberg har ju lämnat.
Ja, hjärtat. Men om man ser lagdel för lagdel, Johannes Jönsson, kanske den bästa målvakten i Hockeyallsvenskan, klart SHL-mässig.
Han... Nej, jag är tveksam till Jönsson. Han är för skadebenägen.
Det är ju en aspekt, absolut. Men hel och frisk så är ju han absolut SHL-mässig. Jag ställer honom i Luleå till exempel bakom det där försvaret, och han är en riktigt vass SHL-målvakt. Men absolut, skadehistoriken är ju ingenting som är någon trevlig läsning på så sätt. Backsidan tycker jag, Oskar Drugge får man in på hockeyallsvensk nivå. Måste man ändå betrakta som en toppback.
Absolut, jag håller med.
Och så Robin Jakobsson, en stabil defensiv, bra. Johan Larsson, bra allsvensk back. Så det finns ju...
Men kan Johan Larsson verkligen åka skridsko?
Ja, det är... men i hockeyallsvenskan. Alltså i hockeyallsvenskan, såg du under grundserien i fjol hur bra han var?
Han var jättebra.
Sen var han ju skadad under slutdelen av säsongen. Om det var ett reben eller någonting, kunde knappt träna eller så. Så att då hämmades han. Men på hockeyallsvensk nivå är han ju en riktigt, riktigt bra spelare. Och sen forwardsmässigt har de ju bra också. De borde kanske jaga någon form av spets om man har pengar kvar till det.
Ja, men där kan jag faktiskt säga en grej som jag...
Avslöja. Kan du avslöja?
Ja, men det här är lite roligt. Vi vet att vi har en som lyssnar frekvent på den här podden, och säkert lyssnat 3 gånger på första avsnittet. Det är ju Dick Axelsson, och det har varit mycket tal om AIK och Dick Axelsson. Nu gick han till Djurgården, kanske han brände sig duktigt i AIK för all framtid. Men jag vet, och detta är från säkert håll, att AIK faktiskt har gjort en stöt på Dick Axelsson som... Oj. Har en social situation i Stockholm.
Har de lagt fram ett kontraktserbjudande till herr Axelsson, eller?
Absolut. Jag hörde att de hade lagt ett bud på 75 000 i månaden, och det kan man ju tycka är rena kaffepengar för, nej,
alldeles för mycket en sån som... Alldeles för mycket för en spelare Dick Axelssons kaliber, tycker jag.
Nej, men skämt åsido, så Dick Axelsson är ju en klassspelare, och 75 000 är ju, visst, det är hockeyallsvenskan, och det är ju ganska mycket pengar i hockeyallsvenskan, men för en spelare av Dick Axelssons kaliber så han fnyser lite grann åt den typen av bud. Det tar men, han ju inte, han tog givetvis inte det budet.
Kan han gå rent, i fjol inför säsongen i fjol flörtade lite med AIK på sociala medier, kom till Djurgården, många fans var skeptiska, de tog honom till sitt hjärta under slutspelet i fjol när han var grymt vass, Axelsson. Skulle han kunna göra den vändningen och gå till AIK nu också? Det är inte en helt friktionsfri övergång, om man säger så, rivaliteten däremellan.
Nej, men det är ju lite det som ligger honom i fatet nu, att han kanske har bränt sig lite hos AIK-fansen när han gick till Djurgården, och AIK gjorde en storsatsning, och han valde att spela Djurgården istället för att vara med på den här resan med AIK när de hade ett väldigt bra lag förra säsongen. Men nu, jag tycker någonstans ändå att Dick gjorde rätt i det, för att han visar att han håller bra klass i SHL, verkligen bra klass i SHL.
Men dörren för Dick Axelsson är aldrig stängt i Huddinge, det ska jag säga.
Definitivt inte. Han är väl som du, han gillar väl den gamla klassiska plantskolan.
Ja, vi har pratat, AIK vet man inte, men Björklöven, Modo, Timrå känns ju som topplag. Botten då, vad har vi där nere? Karlskrona känns ju som ett sjunkande skepp, va?
Ja, jag vet inte riktigt vad de har för självbild i Karlskrona. De har... Ja, där handlar det väl egentligen om att de måste få ordning på sin ekonomi, och det har ju verkligen inte blivit en bra start på denna säsongen. Serien har inte ens börjat. Man har satsat in och tagit in en ganska fräsch tränare, måste jag säga, i Phil Horske, österrikan, som pratar helt flytande svenska och känns som en grym framtidsledare, måste jag säga. Han har gjort ett strålande jobb för Vimmerby i Hockeyettan, och alla jag har pratat med hyllar honom. Men det tog inte lång tid innan Phil försvann här från Karlskrona, och ja, det låter ju som att det är ett gemensamt beslut, ett familjebeslut. Alltså, men
alltid, jag älskar familjesituationer, utvecklas familjesituationer. Det är alltid, man skriver kontrakt, tränaren, och sen är det en familjesituation eller spelare. Vi har ju sett Kirby Reichel där och med flera. Det är ju undanflykt, för att inte säga sanningen.
Ja, men det är ju lite grann så. Sen så får man ha respekt när det väl är ett familjebeslut, vilket det säkert kan vara vissa gånger. Men det är klart att det inte uppstår såna grejer hela tiden. Jag är ju säker på att i det här fallet så var det att Phil, han hade för hög kravbild, han la sig i för mycket, han var för ärlig. Och jag tror inte Karlskronas ledning riktigt var mottagliga för det där, att han la sig i och verkligen, ja, han kritiserade när han tyckte någonting var dåligt, och man kom helt enkelt överens. Det blev en konflikt lite grann där, och då, även om det kanske låter som att han klev av själv, det kanske han gjorde för han kände att det här kommer inte gå, stod ju Karlskrona inte i vägen för det där. Och någonstans, nej, så blir den här konflikten att, ja, man kan inte säga att han blev sparkad, men jo, nästan i alla fall.
I vår bransch säger vi att han blev sparkad. Det känns ju lite så att man tar in en tränare och ett par månader senare han borta. Det är klart att det är en regelrätt sparkning. Så är det ju. Det är
ja, 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 men, ja, men det är det. Alltså, när det blir en sån konflikt så blir han blir bortplockad. Så är det bara.
Men Karlskrona, där måste man bara, om man landar i det kort, de sliter ju på sitt arv från SHL när de var tvungna att bygga om arenan. Alltså det är ju, jag lider ju mer om det där idiotiska arenakravet som tack och lov är slopat.
Ja, lite grann så får Karlskrona verkligen lida för det nu. De får ju jobba med sina siffror år efter år här. Det blir ett ekonomiskt stålbad för Karlskrona att gå igenom här nu innan man någonstans har landat igen, och fansen får kanske vara beredda att ta ett gäng skitår rent ut sagt i Hockeyallsvenskan, och kanske, ja, i bästa fall nå topp 8. Men jag tror inte man är uppe och hotar om en toppplats i Hockeyallsvenskan på flera år. Det har jag väldigt svårt att se.
Nykomling Kristianstad då, känns det som att, vad tänker man där? Jag tror ju lite på Kristianstad, för det är ett hockeyettanlag som har liksom varit mogen för att ta sig upp under längre tid. Kanske inte rent ekonomiskt eller så, men lagmässigt så upplever det ändå.
Ja, men de har ett sammansvetsat lag. Många är kvar från tiden i ettan, och många har liksom jobbat på här under ett par år. Och Micke Gart och Andreas Lilja i båset
kom
ju in här. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jag vet inte så mycket om Kristianstads lag, men det blir det lag som ligger liksom närmst för mig rent geografiskt. De kommer ju vara inom en timmes bilfärd från mig i Malmö, så jag ska faktiskt upp till Kristianstad och kolla dem på fredag när de spelar sin premiär mot Tingsryd. Vi kan ju ana att det blir lite grann av ett bottenmöte. Det är vad jag tror i alla fall. Jag har satt Tingsryd sist och Kristianstad 12, så att jag, ja, det är ju kanske inte det många målar upp en fredagkväll, att man ska åka till Kristianstad och kolla på Kristianstad Tingsryd. Men det där älskar jag.
Jag ser leende, ja, på det. Du lever drömmen. Det är Malmö-Rögle här på tisdag. Du har match torsdag. Du reser fredag. Du får snacka hockey en podd med mig också. Så att snacka om att leva drömmen.
Ja, det där är fint. Alltså, det där kommer jag älska, att åka till Kristianstad på fredag. Det ska bli grymt kul faktiskt.
På Twitter här i lördag så ställde jag en fråga efter premiäromgången i SHL, vad ni ville att vi skulle prata om, ta in lite tankar och åsikter. Nelsa frågar då, kanske kan rikta till dig lite, Johan, varför slaktar Färjestad sin hemmapremiär, vad menar han med det?
Jag tror att han menar att örebroarna fick så himla mycket biljetter på premiärmatchen. De kom ju med, ja, det var ju 800 organiserade, och det var flera hundra utöver det som åkte till Karlstad. Och
men är det inte underbart när det är bortafölj också? Eller var det för mycket biljetter, menar du? Eller det var det som var slakten?
Ja, det är det jag tror att han menar. För jag vet att det har varit lite livat i Karlstad på att man har givit Örebro så pass många biljetter, och Och det kan jag absolut köpa, att man har den kritiken från fansens sida, och att man, som jag har förstått det, så bara gjorde man det utan att liksom synka det med sina fans i dialogen.
Okej, då förstår jag vad jag menar.
Och det kan jag någonstans köpa, att man är kritisk till det. Samtidigt så förstår jag också Färjestad som har inte haft fullsatt på sina premiärer de senaste åren. Så det är klart att de vill ta chansen att sälja ut sin arena. Det är ju ganska mycket pengar in det handlar om.
Men du, Jolle, där kan du kanske fylla på. Jolle bara skriver Marek Rivik. Det är väl så det uttalas, va? Leksands forwarden. Du såg ju honom på plats i lördags. Är det ett fynd de har gjort där, Leksand?
Ja, fynd är väl synd att säga, för han kostar ju en del. Men det känns väldigt välskattat. Jag anar att han kan vara en väldigt ledande spelare i det där laget. Hårt jobbande spelare. De verkar ha fått in honom väldigt väl. De satt in honom på isen när de skulle försvara ledningen också. Så det är inte bara en offensiv spelare det handlar om, utan det här känns som en väldigt allround spelare som man kan sätta in i alla möjliga spelformer. Jag tror bara han kommer att bli bättre och bättre. Det är ju inte allt för länge sedan han kom till klubben.
Nej, spännande. Och Edvard Berggren här, han bara säger Filip Broberg. Såg du Filip Brobergs soloåkning igår? Det hade kunnat bli så här highlight of the year. Alltså vilken skridskoåkning han har. Det är helt underbart.
Ja, det verkar som de här backarna födda på 00-talet har en helt annan respekt för det. De bara kör de där backarna. Vi vet ju Rasmus Dahlins, när han åkte slalom mot Skellefteå här för något år sedan i slutspelet. Broberg har grymma egenskaper. Det ska bli väldigt kul att se honom här under säsongen i Skellefteå.
Ja, verkligen. Men du, när vi är inne där på Leksand där, frågar Johan Wendel. Hur mycket får Malmö böta för att inte vara tid till match? En hel del kan man hoppas. Så nu tänker kanske Johan är en Leksand-supporter. Men oavsett, var det någonting... Fanns det en oro att matchen inte ens skulle kunna spela där? Det var väl det första... Man var osäker på om Malmö skulle komma upp. Vad gäller då? Vad händer?
Ja, nej, det fick jag aldrig något riktigt svar på igår när jag frågade vad är det som händer om de inte kommer upp och sådär. Ska den spelas dagen efter eller blir det walkover? Det blir inte walkover. Det kan man ju väl slå fast.
Nej, exakt.
Ambitionen är ju alltid att den ska komma igång samma dag. Och det var ju en väldigt tur att det var en 15-15 match som man skulle spela. Så att det fanns lite marginal att flytta den till kvällen. Det var ju en väldigt tur att Malmö fick tag på ett plan där. Jag trodde inte man skulle lösa det, för att jag vet hur flygtrafiken ser ut på lördagar. Men nu lyckades man ju få tag på ett danskt flygplan. Och den ersättningen där som Malmö fick ett klart bättre flygplan än det man hade beställt. Och kom då iväg med det. Men den kostnaden kommer ju inte Malmö få, utan det blir ju flygbolaget som inte kan ställa upp på det som de hade beställt, så att säga. Men när det gäller kostnaden för allt annat och eventuell ersättning och sådär, så tror inte jag att det kommer inte drabba Malmö någonting faktiskt.
Nej, det är ju utanför deras... Det kan ju inte, teknikstur kan ju inte de styra över. Men Marcus Johansson då, det här är kanske lite mer till mig då. Frågar om regeln late hit. Det är alltså ny den regeln, alltså late hit. Kommer den kunna appliceras på ett rättvist sätt? Hur svårt kommer det vara för domarna att vara konsekventa med tanke på hur regeln kan tolkas? Måste vara den mest diffusa regeln i boken. Jag är inte speciellt orolig för den där late hit. Jag har sett den under JVM och under VM. Och det är en icke-fråga för mig. Utan de här tacklingarna som är sena, när du liksom hela arenan bara väcker till, oj, den där var sen. Där är de tacklingarna man kommer kunna applicera late hit. Fullfölja tackling, om en spelare spelar från sig pucken och fullfölja tacklingen som Emil Sylvegård älskar göra till exempel. Det är inte en late hit. Så att jag tror Marcus och alla andra som är oroliga för det med late hit, jag tror inte det kommer vara något större problem. Det är mycket frågor om derbyt också nu som kommer på tisdag. Det rör ju upp känslor där nere i Skåne. Malmö mot Rögle. Vi får väl återkomma till den i avsnitt 3 helt enkelt. Och göra en uppföljning på det. För det är ju en grymt intressant match.
Så har du avsnitt 3 nu? Avsnitt Daniel Berter menar du väl?
Ja, just det. Du ser. Ja, du är på hugget.
Jajamän. Vi tar väl och avrundar där, Sanni, helt enkelt. Vi ser fram emot en ny härlig vecka och då kickar även Hockeyallsvenskan igång och vi får fulla omgångar i SHL. Så har ni några synpunkter så är det bara till att komma in till oss på Twitter där jag finns under namnet Mr. Maddock och du, Sanni, finns...
under Sanny Lindström. Jag älskar att du har ett artistnamn. Jag ska sova på ett artistnamn till mig också. Jag känner att Sanny Lindström, det låter ju väldigt löjligt, men Mr. Maddock. In och följ oss där, ställ frågor. Tack för att ni lyssnar och är med oss på den här resan i våra första stapplande. Vi får väl säga skär då, i alla fall på den här podden.
Precis.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.